Vissa människor skapar man ju sig en bild av långt innan man ser dem. Och en sån var Gerda för mig. Ett ganska livligt barn i baptistförsamlingen i Sala, som ju var Gerdas hemförsamling. Mina föräldrar och Alice morföräldrar hade ganska nära kontakt. Farbror Ljungqvist var en grågosse hemma på vår gård som kom nästan varje dag och hjälpte till med småsysslor. Och tant Ljungqvist minns jag ju från förmiddagsgudstjänsterna och festerna i Sala baptistförsamling. Och Gerda fanns alltid med på något sätt. Som den där fantastiska människan som ingen annan i Sala var lik. Därför att om Gerdas syster, som jag tyckte väldigt mycket om, tant Ester, hon hade nämligen glimten i ögat, hon var lärarinna. Hon tog hand om oss livliga barn en hel månad och skickade mamma på semester. Det var inte vanligt att bondgummor fick komma på semester. Och hon lekte med oss, hon läste för oss. Och när hon sjöng solo, och jag sa till mamma, tänk vad tant Ester sjunger fint. Så sa mamma, ja det gör hon, men inte som Gerda. Och när under 40-talet, när det var svårt ute i Kina, när det blev fri bön i baptistkapellet och tant Mina bad, då bad hon för missionen, ofta. Och då visste alla att då var det Gerda och barnen där ute i Kina det gällde framförallt. Så småningom kom Gerda. Ni vet den där människan som man då hade väntat på under hela barndomen. Så kom hon och bosatte sig i Sala. Och gästfriheten har vi talat om. Och den drabbade naturligtvis också oss. Vi fick komma dit, se alla de här fantastiska sakerna. Och vi fick höra Gerda och Edron berätta om Kina. Och många gånger har jag lyssnat till dråpliga saker ifrån missionsfälten. Sånt som man inte kanske pratade om i predikstolen. Men det förstärkte ju minnet av denna fantastiska människa. Som jag kanske aldrig upplevde som jag upplevde tant Ester. Utan det var alltid en större vördnad inför Gerda. Ett annat liv. Av någon underlig anledning, jag vet inte var, så skulle Margareta vistas hos oss någon vecka när de hade kommit tillbaka. Och det var ju ganska typiskt för Gerda att inte säga någonting om mat. Hon var 5 år kanske. Och ni förstår att i efterkrigstidens Sverige så var ju ris ingenting annat än det man använde att koka risgrynsgröt av. I mitt hem så var det rejäl husmanskost med potatis och kött och fisk och grönsaker, men inget ris. Och denna lilla stackars 5-åring, hon tyckte inte om maten. Men hon livnärde sig på kaviarsmörgås. Och min mamma var djupt olycklig för detta att inte Margareta åt, men hon överlevde också den veckan. Sala baptistförsamling var ju Gerdas hemförsamling. Och hela den här Ljungqvistska släkten har betytt väldigt mycket. Jag har inget mandat att hälsa från Sala baptistförsamling idag. Men jag vet att de är med oss här. Det är en församling som består av många gamla människor. Och där Gerdas minne lever verkligen. Och jag vet att min mamma just nu sitter hos Linnea och minns. Ja, du är med.
Den 6 januari var det 2 stormän som gick ur tiden. Och den ena var en kvinna. Igår hölls begravningsgudstjänst i missionskyrkan. Det var mongolmissionären Joel Eriksson som gravdes. En stor man. Det förstod vi att det var. Det var många som talade. Och det var många som tackade Gud för Joel Eriksson. Den andra stormannen var alltså en kvinna, och det var Gerda. De dog på samma dag. Gerda talas om idag. Hon var en stor kvinna. Hon var stor till kroppen. Hon var stor till själen. Och hon var stor till anden. Jag har beundrat Gerda alldeles väldigt mycket. Och Walter och jag, vi står i stor tacksamhetsskuld både till Joel och till Gerda. Det var Joel som för 50 år sedan vigde oss i Kina. Han kom långt uppifrån Mongoliet och ner till Shandong-provinsen för att viga oss. Och det var Gerda och Doris Struts som gjorde bröllopet för oss. Det gick jag igen. Jag kan se det långa bordet med vita duken och all den goda maten på. Och det var Gerda, och Gerda, hon skrev förstås bröllopsvisan med melodi till också. Och det var Gerda och Doris som klädde bruden. Och det var en väldigt fin bröllopsfest. Det togs kort också. Och vi har det förstås hemma hos oss. Visade för bekanta som kommer. Det var brudparet och så var det Alice och Bertil Struts som är brudläppar. Ett vackert kort. Bertil Struts är en stor, stark kar. Och Alice bor i vårt hjärta. Hon var liten då, men hon har blivit stor. Och jag var hennes första fröken också, en liten tid. Vi har haft mycket gemensamt genom åren alltså. Det är som om vi gjorde en enda familj. Och härom sisten så skulle vi tala om Kina, Walter och jag, här i kyrkan. Och då började Alice ledde mötet, och hon började med att säga: idag ska vi ha familjefest. Familjefest, det har jag inte hört talas om. Ja, men du ska få höra vad det blir, sa hon. Och jag måste säga att jag tyckte det blev en härlig stund, en härlig gemenskap. Gerda var prima på allt sätt. Och Svenholm sa att när hon kom hem så fortsatte hon att missionera. Och det gjorde hon. Hon gick med i LMF. Vad är det för någonting? Gerda var med i LMF, hon var sekreterare och hon var ordförande i några år. Och jag blev hennes efterträdare när hon slutade 75. Och jag fortsätter i samma som Gerda började med. Och här har vi tre stycken LMF-are som är med oss idag. LMF-are, ja, vad är det? Det ska jag tala om. LMF, vad är det? Det är Lärarinnornas Missionsförening. Och jag läser för att allt ska komma med. Lärarnas Missionsförening, LMF, startade år 1899. Två unga lärarinnor samlade kollegor i var sin del av Sverige till bön och arbete för kristen mission. En av dem, Kristina Örn, reste som missionär till Kina. Var inte hon baptist? Jag tror att hon var baptist. Hennes livsverk blev kort. Hon dödades under boxarupproret sommaren 1900. Hemma i Sverige hade hon tänt en eld som spred sig, LMF växte och bredde ut sig. LMF är en ekumenisk förening med omkring 4500 medlemmar i grupper över hela vårt land. Dessa samlas i regel en gång i månaden till bön, bibelstudier och annan gemenskap. LMFs sommarmöten ger vida utblickar och fördjupar den kristna samhörigheten. Alla är vi ett i Kristus. LMF vill vara en varm personlig kontakt mellan medlemmarna ute på missionsfälten och hemma. Genom missionärsbreven i vår tidning Meddelande till LMF får vi del av arbetet på fälten. Sorge och glädjeämnen delas i världsvid gemenskap. Och här fick jag igår det sista eller senaste numret av LMF. Och här en hel sida full med namn på missionärer som LMF underhåller. Det finns en centralstyrelse i Göteborg och så finns det alltså LMF-grupper över hela landet. Här i Uppsala har vi också en med 90 medlemmar. Ett 30-tal missionärer, de flesta lärare, samt ett antal infödda medarbetare får delunderhåll från LMF. De arbetar i Asien, Latinamerika och Afrika. Dessutom lämnas bidrag till olika missionsprojekt. LMF samarbetar med 14 missionssällskap och ett antal pingstförsamlingar. Med 14 missionssällskap och däribland är Svenska Baptistsamfundet. Vi underhåller, alltså Baptistsamfundet, och underhåller två missionärer. Det är Gördis Andersson i Japan och Kristin Bäckman i Afrika. LMFs motto är: över hela jorden sträcker sig din ära. Psalmen 57 och 12. Det vore mycket mer att säga, men jag tror att ni nu har fått en inblick i vad LMF är, Lärarinnornas missionsförening. Gerda var sekreterare och ordförande. Och jag hittade ett protokoll, eller en årsberättelse, som Gerda har skrivit. Undertecknat Uppsala januari 1977. Och hon skriver så här: se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände, Matteus 20 och 20. Denna underbara hälsning ljuder i vårt inre då vi ser tillbaka på året som gått. Det är Jesus, vår frälsare, som gav oss detta löfte, och han sviker aldrig vad han lovat. Alla dagar, inte bara en dag nu och då, utan vi får alltid leva i hans närhet, vandra med honom och höra hans röst. Inför det nya året gäller samma löfte, om vi lyssnar till uppdraget han gav oss. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Över hela jorden sträcker sig hans ära. Ta emot den här hälsningen ifrån Gärdendag. Och jag skulle önska att intresset för LMF växte ibland hos alla. Det är inte bara lärare som är med i LMF, utan det finns en vänförening där vänner, vem som vill, kan bli medlem och offra till missionen. Jag har några sådana här, ligger där nere på en hylla. Ta gärna med er en av ni.
Jag tar mig friheten att säga något till dig, Alice. För ni är ju bara du kvar. Ett ord som citerades här uppe i vår fina gudstjänst tycker jag kunde vara ett ord till dig. Herrens nåd är det att det inte är ute med dig. Till för några år sedan så var det Brinellarna och Hermanssons. Men den dagen då Åke riktigt bort, då undrade vi hur vi skulle överleva. Och sen när Egon fick flytta hem så undrade vi hur vi skulle kunna gå vidare. Och när farfar dog i höstas och Anneli just hade åkt till Amerika, då tänkte vi på dig varje dag och varje kväll. Och när Gerda nu har fått befrielsens bud hem, så är vi jätteglada att Ralf sitter bredvid dig idag i jordfästningen. Du är en av de viktiga människorna i vår församling. Vi tackar Gud för att du alltid är här med oss. Och att du har orkat göra det trots din oerhört utsatta situation. Vi tackar Gud för dig i äldsterådet, i missionsrådet och varje gudstjänst när du tolkar. Och vi önskar att Herrens frid ska bevara dig dag för dag. Jag ville ge till dig en bön som någon skickade mig julas när jag låg på sjukhuset. Den är från första århundradet efter Kristus. Herrens dag överskyggade mig med sin mildhet och lät fridsmolnet höja sig över mitt huvud. Jag blev buren som ett barn av dess moder och han gav mig mjölk, Herrens dag. Jag växte upp i hans nåd och fick vila i hans fullkomlighet. Jag sträckte ut mina händer då jag steg upp och nalkades den högste och blev försonad med honom.
Det har kommit några telegrafiska hälsningar ifrån fjärran östern. Ett som vi inte har fått innehållet igen nu ifrån Tokyo, ifrån American Baptist Missionary Fellowship, Glenn Oregano. Sen ifrån Kyoto: We miss Gerda from the heart. Be God with you always. Kyoto Baptist Church. Och så från Yokohama: We heartily condole the death of Mrs. E. Rinnell. May God's eternal peace be with her in heaven. We express our thanks to the late Reverend and Mrs. Irinell work for the Lord at Kanto Gakuin University and Kanto Gakuin Church. Pastor Masahiro Kano, Kanto Gakuin Church. När Gerda och Egon pensionerades 1963 så kom de alltså hitflyttande till Uppsala. Och vi har fått många vittnesbörd om nu att de inte vilade när de blev pensionärer, utan de var verksamma för sin Herre och Frälsare också när de så att säga hade rätt att njuta sitt otium. Och den verksamheten har pågått ända in så att säga i det sista, tills det inte längre var möjligt. Och som församling så är vi oerhört tacksamma till Gud för den insats som Gerda tillsammans då med Egon har gjort i den här församlingen de här drygt 20 åren. Och vi önskar frid över Gerdas minne. Och vi önskar rik välsignelse över Alice och Ralf och de som har stått så henne nära. Och som ett bevis för vad de har betytt, vad Gerda har betytt i församlingen, så har det då också uttrycks en önskan att gåvor med anledning av Gerdas bortgång skulle gå till den yttre missionen, men kanaliseras genom baptistförsamlingen här. Och vi har fått många gåvor. Det är så många blad här och så mycket namn att jag tror att jag avstår från att läsa upp dem. Men det är en tjock pärm. Och så vet jag att det har kommit också några gåvor till samfundet också direkt. Vi ska gå till avslutning nu och jag vet att Lars Arvidsson har en sång för att sjunga för oss.
Här fick jag aldrig chansen att sjunga direkt med Gerda. Jag ser det som en förmån att jag fick sjunga här idag på hennes begravning och även nu på min morgon. Och texterna som jag sjöng här uppe och kanske även i den här sången jag ska sjunga nu, den heter Det enda och jag tror de flesta av er känner. De kanske inte jag alltid i min ungdom har upplevt vidden av. Men jag anar sanningen i dem. Och jag tror på det här. Men jag tror att Gerda på ett väldigt speciellt sätt just nu upplever det som jag har kommit på.
And I tillsammans en lång stund, att det kunde vara roligt för er att veta vad det är för några släktingar till Gerda som är här idag. Det är så att Gerda tillhörde en syskonskara på 9 personer och rätt många finns fortfarande kvar i livet. Närmast här sitter Ture och Stina. Ture är lillebror, 18 år yngre än Gerda. Och de har sin dotter Kristina med också, som bor i Stockholm och är sjuksköterska. Och sen har vi Alfred, du får sitta kvar Alfred. För det är väldigt bra med Alfred utom benen. Och Alfred bor i Sala och har med sig sin dotter Gerd. Och Gerd sitter i sin tur bredvid Barbro Arvidsson född Ljungqvist. Barbro och Gerd och jag är födda inom loppet av en månad. Och det upplevde jag väldigt starkt när jag var 4 år och kom till Sverige för första gången. För Gerd var lite äldre och Barbro var lite längre och jag bara liten. Bredvid Barbro sitter hennes man Rune. Och då kanske jag ska säga det, att det här yngre gardet nu, det är Ragnar Ljungqvists barn. Och Ragnar gick hem till Gud för 3 år sedan. Han har all heder av sina barn. Bredvid Rune sitter sen Leif och Ann Fritt. Ja, Ljungqvist. Och de bor i Stockholm, Barbro och Rune bor i Norrköping. Och Barbro och Rune är dessutom föräldrar till Lars som har sjungit så fint för oss idag. Tack snälla Lars. Och sen har vi Gittan. Också Ragnars Gittan. Det har varit fint att ha er med här idag. Det var ju synd om dem i USA. Att världen är så stor ibland. Men de har varit med oss hela dagen. Eller hela natten kanske vi ska säga. I morse klockan 7 ringde Margareta. Och så sa hon att det vet du att jag är med er. Klockan 9 ringde Andy. Och jag sa, men ringer du mitt i natten? För det var ju natt där borta på Jag sa om jag ställt klockan så jag skulle vara säker på att träffa dig innan du gick i kyrkan. Och bror John ringde för ett par dagar sedan. Så de är väldigt mycket närvarande. Och tillsammans med mig och sina familjer vill de också tacka er idag. Ni som har kommit hit till den här gudstjänsten och minnesstunden. Alla de som har hört av sig på olika sätt, för det är väldigt många under de här dagarna. Ni som har medverkat på ett särskilt sätt i gudstjänsten, Lennart, vår trygga klippa, och Lars, och Berger, och lilla syster Gunilla som har kommit till från USA precis lagom nu. Det har varit fint att ha er med här. Och så alla ni som har delat en del av Gerdas liv med henne, vill jag säga. För det är ju så, om man bor på olika kontinenter och om man dessutom får leva 87,5 år, då hinner man ju träffa olika människor i olika faser av sitt liv. Och det är några som har följt med väldigt länge, som familjen och Doris Strutt som några stycken till. Men för många har det ju varit kanske episoder så här av Gerdas liv som ni har delat med henne. Och många av er som är här ikväll har delat, ska vi säga, den sista episoden av hennes liv på ett väldigt fint sätt. När jag har kommit upp på Kungsgärdet så har jag många gånger sett, där stod en blomma, där fanns det pepparkakor, det låg en banan eller ett vykort. Och jag vet att många av er har på ett väldigt troget sätt kommit till en, ibland varenda vecka och ibland kanske med lite längre mellanrum. Ibland har hon inte kunnat själv kanske ens uppskatta det. För vissa gånger har hon bara sovit. Men de gånger som hon har varit vaken så vet jag att det har betytt väldigt mycket för henne. Och i november senast så var Oskar här på besök. Och vi gick upp till sjukhuset och hon låg bara och sov. Jag försökte allt jag kunde och väcka hennes uppmärksamhet och se om hon inte skulle kunna vakna till. Och vi försökte att ge henne någonting att stoppa i munnen eller någonting som skulle kunna väcka henne. Och rätt var det så slog hon upp ögonen och så säger hon: "Men se, där är Oskar." Så det var ju en fantastisk sak för honom att få uppleva, tycker jag. Bland alla de här hälsningarna som har kommit in de senaste dagarna så stod det i det programmet, det är ett telegram från Japan som inte fanns att läsa idag därför att de skickade på posten. En liten rad som jag tycker är viktig. Det var Glenn Gaino som skriver: "She has touched our lives." Och det är ett uttryck som jag tycker man liksom inte kan få på svenska riktigt. Men kanske det skulle kunna vara någonting som att hon har berört våra liv. Och när jag tänker på det så är det kanske så här att det är det vi är här för. Att beröra varandras liv. Vad vi har för yrke och jobb och allt det där, det spelar mindre roll. Men att vi berör varandras liv och gör någonting som är viktigt för varandra, det är vad vi är satta här för att göra. Och jag vet att om Gerda har berört många av våra liv, så är det också så att det är ömsesidigt att ni som sitter här har berört hennes liv. Och när man ser tillbaka så är det lätt kanske att man fastnar vid någon av de här faserna jag talade vid. Men det finns en som berör våra liv, som känner alltihop. Och därför skulle jag vilja citera ifrån den 139:e psalmen ett par rader. Det är den psalmen som handlar om Guds fullkomliga kunskap och omsorg. Guds fullkomliga kunskap och omsorg. Där står det: med alla mina vägar är du förtrogen. Och så står det: alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Alla mina vägar, alla mina dagar. När man på mänskligt sätt summerar mamma Gerdas liv, så är det väl ändå så att hon hade förmånen att leva ett vansinnigt rikt liv. Och det är klart att man kan fastna vid det här, de här sista åren då hon kläddes av. Och jag kommer ihåg hur hon många gånger sa att det ena efter det andra tas ifrån mig. Jag hör inte. Jag kan inte skriva. Jag kan inte sjunga. Jag kan inte tala. Jag kan inte gå. Men också de dagarna var upptecknade i den här boken. Och de mörka tiderna, som det står om här i psalmen, då jag sa det, då psalmförfattaren: mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig. På något sätt så har vår Herre ändå en mening också med de dagarna. De tillhör de där dagarna som finns i boken. Jag skulle kanske säga någonting om Gerda som mamma i familjen. Jag ska inte utveckla det närmare. Vi upplevde ju henne positivt. Hon var stark och djärv, ibland otålig. Så jag minns när ni var på fängelse tillsammans, Martin. Då satt Johnny, som var 13 år, och sa: mamma, bli inte arg, bli inte arg. För att hon var en smula het och impulsiv. Och i det läget gick det inte att ta fram den typen av egenskap. Hon var djärv. Jag kommer ihåg när vi satt och väntade på henne på kvällarna när hon hade varit inne till Qingdao, till Hanstad, och åkte tåg. Och det var vanligt att gerillatrupperna den där tiden hade sprängt upp tågbroar, och det kunde bli långt in på natten innan hon kom hem. Men kom gjorde hon och hade fantastiska historier att berätta. Det var ju otroligt. Och där kom hon och släpade på två stora kappsäckar. Och ofta hade hon stoppat på sig fullt med pengar. Sådana där pengar som vi måste ha för att betala byevangelisterna, men som inte japanerna tillät att man hade i städerna. Och då måste man smuggla dem. Så hon var nog med om det mesta. Lite upplevde vi kanske att i Kina var hon mamma, vår mamma. När vi kom till Sverige så blev hon baptisternas missionär. Och det är väl kanske någonting som alla missionärsbarn upplevde mer eller mindre. Hon älskade baptisterna och hon tyckte det var jätteroligt att åka runt i kyrkor och kapell. Det var hennes liv. Och det hade sina konsekvenser ibland för oss, hennes barn. För hon kände ju halva baptistsamfundet. Och alla kom de och hälsade och sa: hälsa till mamma. men ingen talar om vad de heter. Och fortfarande känner jag mig inte riktigt bekant med baptistsamfundet. När vi skrev brev till varann, de var väldigt duktiga brevskrivare, mamma och pappa, och det var ju tur det. De skrev varenda vecka, varannan vecka mamma, varannan vecka pappa, oavsett var vi fanns i världen. Och när hon inte kunde skriva längre så skrev han varje vecka till USA, till båda familjerna. Och när jag skrev, när jag gick här i Uppsala på sjuksköterskeutbildningen, då brukade en fras, stående fras i brev vara: Halla baptistsamfundet hälsar. Egentligen var hon nog lite grann en kycklig mamma också. Hon ville ha oss under sina vingar. Kanske var det svårare för henne än det var för oss att vi inte kunde följas åt genom livet och inte gå nära varandra.
Det hände en gång, det var julen 1972, att kycklingmamman fick se alla sina barn och barnbarn på samma gång. Därefter har det inte varit möjligt att samla familjen mer än några åt gången. Vi har tackat varandra här idag. Och till sist vill vi tacka Gud för att vi fick äga Gerda under den här tiden. När vi tänker på döden ser vi ofta bara den ena sidan. Eftersom vi vet så lite om vad som händer på den andra. Bland Gerdas notblad fann jag en liten lapp där hon med sin typiska handstil hade skrivit av en liten sång. Jag skulle till sist vilja läsa den sången, för jag tror att det var precis så hon upplevde döden. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem.